Ted,
ja.
Klipp in detta jag säger nu. Lägg det längst fram i avsnittet. Tack till alla som har repostat sina Spotify Wrapped där de visar att vi är den mest lyssnade podden.
Alltså jag, det var nästan pinsamt. Det var liksom så här, du vet, man delade vidare liksom, jag kände så här, snart kan jag inte dela mer nu. Det är liksom för mycket kärlek.
Ja, nej men verkligen. Nej, alltså så sjukt tacksam, så sjukt glad och så oerhört mycket kärlek till alla er som lyssnar.
Mm. Så är det faktiskt.
Ja, då var det dags igen. En gång sitter vi här. En skavskjuten besättning på det sjunkande skeppet Shanghai.
Drabbar och gastar och både... Ja, precis. Någonting. Ja.
Alltså, detta introt blev inte riktigt... Jag tänkte att nu jävlar, nu drar jag av en riktig höjda här. Jag tänkte att jag skulle köra den... Midvinternattens köld är hård.
Vill du ha ett försök till så kan du få det om du vill.
Nej, vi är skit i det.
Alltså, ni får jag
tänkte att jag skulle dra av den typ mer eller mindre, byta ut utvalda ord mot discgolf-relaterade grejer. Precis.
Midvinternattens köld är hård. Diskar glimma och spricka.
Ja, men precis. Men så insåg jag att det var kanske lättare sagt än gjort att bara liksom göra det snyggt.
Gerish fäller en illa tår för bogin han just då drog sig.
Ja.
Sällan har diskarna rullat så snabbt ner för Sankt Hans branta backar. Och Johan ståendes på en släde av fyra lår åkandes bak på sin poundväska. Eller något. Jag vet
nu briljerar du ju här. Nu fick jag mig att känna mig rejält kass här när jag bangade på det introt och du bara
ja,
Viktor Rydberg 2.0.
Jag fick lite feeling, men jag är lite dålig på att liksom skjuta från höften. Jag får jobba lite mer på det här, känner jag. Nej, vi är ju skadeskjutna idag. Anders Torstensson, a.k.a. Barry White. Den stämman var helt galen, kan jag säga det. Han var inte riktigt poddredo, sa han.
Nej, han lät ju som en jordfräs typ. Inte mycket att hoppas på där.
Kanske hade lånat inspiration från vildsvinen i Ale som hade gått och bökat loss där på alla grejer.
Högst troligt. Jag kan tänka mig att Anders... hade man kört ett ljudklipp med Anders och med dem då, så hade man inte haft skillnad.
Nej, det var typ samma sak.
Det är sista frågan för vem vill bli miljonär. Där har vi det.
Är det ett vildsvin eller är det Anders Torstensson? A.k.a. eller är det en jordfräs modell Honda 450 med en lite skadeskjuten avgassystem?
Ja, en punkterad katalysator.
Bra skit. Läget, Viktor, då?
Jo då, det är bra. Jag har tagit en liten powernap nu. Ja. Som sig bör. Jag vaknade klockan 7 i morse. Mm. Jag brukar vanligtvis sova till kanske typ strax efter 8 om dagarna. Men idag vaknade jag vid 7 och fick för mig att bara studsa upp. Det var inte så att jag låg och drog mig eller någonting, utan jag var upp vid 7 och satte på en diskmaskin.
Jamen. Det var redigt gjort ändå. Själv ja, så men... kunde jag inte somna förrän klockan 2 i natt. Sen så bara så här, jag sa det till Anna idag, för nu är det ju så roligt, man ser ju liksom, vet vad är det för månfas och så vidare, det är inte så jävla svårt att se klockan 2:30 på kvällen eller eftermiddagen nu när det är kölsvart ute. Jag bara, fasen, jag kunde inte sova, du vet, så här, undrar om det är en jävla fullmåne. Jajamän, visst var det.
Det är så, uh-huh.
Ja. Så det kan vara det som har stört din sömn också kanske.
Alltså, grejen, det var inte... Ja, eller så var det bara att min alarm började ringa vid 6:30. Sen snosar jag liksom helt konsekvent fram till strax efter 8.
Du är en snoser alltså?
Ja, av Guds nåde skulle jag säga. Det står på mitt CV. Skulle söka jobb så står det...
Professionell snosare.
Han har tagit snosande till en ny nivå. Gjort det till en konstart.
Jävlar, det är fan inte dåligt ändå. Det är ju lite spännande konst. Eller liksom så här, som på sitt CV har så här, professionell snosare. Jag tog snosaren till en helt ny nivå. Googlar ni det och får upp det i Wikipedia och står det snosning, så kommer en bild på Victor Nilsson.
Så har jag sån typ som min Nordic Piqué då, fast jag är sponsrad av de här sängföretagen, typ där Sova eller Sängjätten eller någonting. Tempur. Så Carpe Diem. Ja, Tempur och grejer.
Tyngdtäcket.se och allt annat.
Och så står det typ så här på ryggen längst ner. Aktuell snossignal, så man vet vilken låt jag använder när jag snosar.
Nice.
För det är ju sånt som...
I LED-belysning, så när det bytes.
En sån liten LED-display har jag på tröjan.
Det är jävla nice, liksom så här, we break for nobody, bara current snooze tune. Du.
Ja, nej men det är faktiskt skitbra. Jag gick ju som sagt upp och tog en diskmaskin och startade dagen, har kört 190 fram till jag kom hem, då jag helt sonika slocknade i sängen en stund innan det var dags att spela in.
Ja, är inte dåligt det?
Ja, nej. By the way, så har jag spelat discgolf.
Nämen! Ni har inte fått sån här lappmögel hos er, eller?
Nej, det var en och annan som hörde av sig gällande de små bilderna jag la upp från helgens tävling. Där de sa att nej, men det ser ut som nästan sommar här. Och vi spelade ju en dubbeltävling i Furulund som ligger i Kävlinge. Som i sin tur ligger utanför Lund, som i sin tur ligger i Skåne.
Jag vet mycket väl var Kävlinge ligger, kan jag säga dig. Kävlinge, som de säger på mål.
På dialekt.
På Kävlinge-mål.
Jag skrev att vi hade sibiriska vindar där. Och vi hade ju runt nollan. Och det var också någonting som folk
lugna
anmärkte
ner
på.
Nu för fan, gubbe. Sibiriska vindar. Här uppe är det perma för oss, tänkte jag säga. För oss på västkusten. Till det hela heter, jag bor ju inte på västkusten längre. Jag säger ju västkusten. Men det är, jag bor ju inte där längre.
Du försöker lura folk helt enkelt.
Nej, men alltså born and raised västkustbo. Men jag menar nu... Helt plötsligt har vi den här jävla sjön som ligger i närheten. Vilket gör att det blir... Alltså när det blir kallt här uppe, då blir det faktiskt... jag ska säga hur det blir. Det blir någon så här inlandsklimat liksom. Alltså du vet, snön ligger längre. Isen ligger kvar längre om det blir is och skit. Och det är liksom, det ger sig inte. Göteborg var ju king liksom. Där visste man, det kommer snö. Det är borta på 2 veckor. Sen är det totalt grått liksom. Det är så här en gråskala från mars till februari ungefär. Det är det liksom en gråskala bara. Vi har ingen sommar, vi har ingen vår, vi har liksom ingen vinter. Utan det är liksom totalt skit alltihop bara.
Totalt jävla mörker.
Nej, det är väl Norge skulle jag tänka mig. Nej, Norge.
Nu svingar vi brett här. Ja.
Norrmän har fått sig en bask skulle jag säga. Totalt jävla mörker. Det är väl ändå, är det inte ett Umeåband som heter Totalt jävla mörker?
Jo, det är det som jag
refererar så fint till. Apropå ingenting, du vet att det är samma Umeåband har haft en collab med Lämmelkaffe och gjort total jävla mörkrost.
Det är ju det roligaste jag hört på länge.
Ja, du ser.
Snacka om att använda sitt varumärke på rätt sätt.
Och ni vet, när ni lyssnar på den här podden, då går det vitt, då får ni lite breda nyheter på sånt som ni kanske inte riktigt visste. Det är lite som en historielektion varenda vecka.
Det är som om vi skulle göra ett samarbete med någon sån här typ gummistövelföretag och så döper vi utgången till Lätt snacka plask.
Sjukt. Sponsrar även liksom varenda förskola i hela landet liksom.
Ja. Galon och gummistövlar från Lätt snacka plast. Här ute nu, Lätt snacka plask. Nog om det, hur länge med dig Ted?
Men bra ändå tycker jag faktiskt. Alltså jag har ju någon form av nedräkning för mig själv här nu. Liksom innan jag avslutar mitt nuvarande jobb tills mitt nya jobb startar. Sjukt motiverad faktiskt. Ska bli jätteroligt. Det är precis som en hel nytändning hela livet måste jag säga.
Sjukt motiverad att sluta eller att börja på nya? Både och.
Alltså så här, jag är inte jättemotiverad att lämna min arbetsgivare. Med tanke på att jag har sagt det innan, det är ju en gammal kompis till mig liksom, så det, det tar emot, men du vet alltid hur det är när man ska börja på något nytt. Man har ju liksom visioner om hur bra det ska bli och hur roligt det ska bli att få, men framförallt liksom kontexten att du kommer få kollegor kommer ju vara, det är nice. Så jag är nog mer sugen på att sluta nu och börja något nytt än att börja något nytt, men det är nog blandad konfetti tror jag faktiskt.
Men ändå kul att det ja.
Men så alltså massa projekt nu också inför liksom så här, inte nog med att jag ska försöka avsluta jobbet, men det är bara gött. Men så alltså har jag massa små projekt så här nu. Jag ska fixa en alltså min far lyssnar ju ändå inte på den här jävla podden, så det är rätt lugnt. Jag ska faktiskt, han ska få ett fiskespö som jag ska bygga själv till honom.
Oj oj oj.
Så det tänkte jag att jag skulle pyssla med nu. Sen så väntar jag på att isen ska lägga sig här uppe så att man kan gå ut och pimpla lite. Det har varit jädrigt nice faktiskt.
Ja, vad härligt. Ja, pimpelfiske är trevligt.
Ja, men det är kul faktiskt. Jag har ju liksom tagit upp båten för säsongen. Den ligger hos min far upp och ner på. Det ska bli också ett vinterprojekt. Slipa liksom hela botten på den och så... kanske bygga lite inredning, för just nu är det bara en sån riktig eka liksom. Den har ingen förvaring överhuvudtaget. Den har liksom två toftar ja, där du sitter där bak liksom. Finns ingen lucka där eller någonting, så det finns inga, ingen stuvfack i den överhuvudtaget. Så jag tänkte att jag ska slita ut det och så bygga lite stuvfack och grejer då. Så att det blir mer liksom ja, men en liten fiskemaskin slash familjebåt. Hur man nu vill åka en familjebåt med en 4 hästar. Fyra knop liksom. Det är ingen räsebåt direkt.
Jag gillar att du inte är så ambitiös med dina projekt heller.
Knappt.
Så bara, jag ska sandpappra hela båten, bygga om den på nytt. Vi kör Noaks ark här. Jag ska få plats med...
Nej, så, alltså, så jädra seriöst bygge kommer inte bli, utan den är liksom...
Det kanske bara lät mer än vad det
är. Ja, men det är lite så. Alltså den är... Alltså... Vet du det? Botten på den är typ... Den är inte jättebra. Hon som hade den innan har inte varit så snäll mot den, kan man säga, utan hon
kasat mycket sten och grejer.
Alltså hennes brygga bestod av en stenhäll som hon parkerade den på, så att du kan ju tänka själv liksom.
Slipa upp och lite ny glasfiber och...
Ja, precis. Jag behöver ju liksom fixa till hela grejen. Som tur är så akterspegel och allting sånt är ju fint på den, så att det behöver jag liksom inte göra så mycket med. Golvet var lite svampigt, jag funderar på om jag ska riva upp det. Det beror lite på hur mycket pengar jag känner att jag vill lägga på det. Jag är inte jättesugen att lägga alldeles mycket, för att det är liksom en billig båt. Den ska försöka vara det, men däremot måla om och göra lite schysst liksom, så att den blir mer funktionsduglig för oss och familjen liksom, är tanken.
Trevligt.
Vi får se hur långt jag orkar med det där, men någonting ska jag göra med det i alla fall. Så att... Men man ska ha lite projekt, annars så blir det tråkigt, tänkte jag så här.
Ja, men så är det verkligen. Jag har varit, apropå projekt, så har jag varit och lämnat in en av mina gitarrer. Har fått tillbaka den nyligen.
Nice.
För den som inte vet så äger jag ungefär 8 stycken gitarrer.
Du äger ungefär lika mycket gitarrer som jag äger fiskespön.
Ja, men typ. men så hade
om du,
jag
en... Om en gitarr räknas som 4 fiskespön så är vi nog lika, tror jag.
Då känns det som att vi bryter här, och Ted, vi skickar dig till någon typ av psykologmottagning så ska du få prata om detta.
Jag har faktiskt, utav de spöna jag har hemma, så har jag byggt 4 stycken själv.
Det är ändå duktigt. Jag har inte byggt någon av mina gitarrer själv, men anyway. Jag var lämna in, jag har en akust, eller en stålsträngare, en Washburn. Dreadnought-gitarr som... jag var på konsert i onsdags i förra veckan. Och såg på Bluegrass i absolut, absolut toppklass. Alltså, och det är ju nice. Det är ju så redneckigt det kan bli. Det enda folk hade på sig där inne var trucker, kepor och det var jättemycket amerikaner där. Men efter det så blev jag så sjukt sugen på att hålla på med flatpicking. Det vill säga lira bluegrass-gitarr. Och då tänkte jag har ju inte alls som funkar för det. Jag måste laga den. Sagt och gjort, jag stack och lagade den. Och nu all ledig tid hemma går åt att bara sitta och nöta massa goa durpentor och goa saker.
Det luktar nytt bluegrass-jingle-material till podden.
Sist var det funk, nu kanske det blir bluegrass. Jag äger både fiol och mandolin också, så vem vet.
Oj, oj, oj.
Nu hypar vi lite. Ja, vi får se.
Mm. Ja, men kul, alltså, vi går ju in i ett nytt sekel, tänkte jag säga. Eller liksom vi har ju ett jubileumsavsnitt snart och vi går snart in i en ny säsong. Så att, vi har ju sagt att vi ska försöka förnya lite hela tiden. Så vi får se lite var vi landar.
Ja. Mm. Det är tanken i alla fall.
Ja, men grymt då. Vad säger du? Ska vi
jingla oss vidare? Bim, bim.
Ja. Vad, Viktor, ska vi prata om idag? Har det hänt någonting på marknaden, tänkte jag säga? Ja, men det har det ju. Det har ju hänt lite på discgolfvärlden faktiskt. Det är rätt kul.
Mm, precis. På marknaden så händer ju lite saker titt som tätt nu när den goda silly season har börjat.
Mm, exakt. Vad en grej som jag såg, och det är typ bland det enda jag har sett just nu. Du kanske har lite mer koll än vad jag har. Men Page 2 har lämnat DD och alla ni nya som tänker, vem i hela världen är Page 2? Jo då, det är ju den gamla goda Pierre, tänkte jag säga. Paige Bjerkas hette hon väl förut, innan hon gifte sig med Grady Shue. Hon har ju ändå vunnit VM 2018. Rätta mig om jag har fel. Jag är ganska säker på att det var det.
Mm.
Och har ju typ varit med DD sen hon var 13 bast.
Och att hon lämnar nu, det är spännande.
Det är jädrigt spännande. För grejen är så här, jag har tänkt på det också. Du vet, alla var ju så här, ja men Kona gick från Innova. Hennes far, jätteinsyltad Innova. Och de har ju liksom jättehistoria med Innova. Det är väl ingenting egentligen mot vad Paige Shue har. Eller Paige Bjerkas. Hennes farsa är ju ändå Doug Bjerkas, som är liksom riktigt typ nav i hela hjulet.
Det är det maskineriet, ja.
Ja. Så att den är sjukan då.
Ja, men det är väl kanske typ, hon kanske känner sig låst och att det har stagnerat lite och att hon kanske har blivit kvar där lite väl länge bara för att pappa finns där. För så, som det lät på henne i den där videon så lät det som att hon skulle ut på vägarna och börja spela mer.
Ja, ja, ja. Så den känslan fick jag, men jag fick ju inte känslan av att hon säger att det här är över, att jag inte kommer spela mer, för hon sa det. Jag har ju väldigt mycket mer discgolf i mig. Jag blev ju mamma för ett tag sedan. Och då liksom stannade hela, det var ju liksom så här, vann VM, blev mamma, försvann lite från scenen, varit med lite och spelat sådär, men inte alls på den nivån som jag tror att hon vill. Och hon har ju väldigt mycket mer discgolf i sig, och hon är ju ung fortfarande.
Ja, ja, gud ja. Men det jag menar är ju att det känns ju som att hon kanske då, i samband med att hon ska komma igång igen, så kanske hon letar en nytändning hos ett annat märke, att det blir en liten extra thrill i sporten att börja kasta nya diskar, ny sponsor, nytt maskineri, inte samma gamla vanliga liksom.
Vart går hon då?
Jag skulle säga att hon hittar hem hos Discraft.
Oh, då är vi inne på samma spår faktiskt.
Ja, nej, men jag vet inte riktigt.
Vad grundar sig dina grejer? Jag har ju hört detta via en annan podcast och jag är ganska säker på att det var via Foundation faktiskt.
Jag har nog lyssnat på Foundation, men jag har inte reflekterat över just det. Men det kanske var lite subliminal message. Att jag... Nej, alltså det är bara en känsla, helt och hållet. Det känns som att hon ska gå till något team som är lite starkt på damfronten.
Mm.
Och få bli en i gänget, liksom.
Där är det ju egentligen, om man säger, vilka har DD som stora, alltså största namnet är ju ändå Paige. Sen är det Missy Gannon.
Ja, Discraft menar du.
Ja. Ja, men precis. Alltså just nu är jag i Discraft. Om vi går till Discraft då, för det är ju där jag också tänker att det kan hända att det landar i. Du har ju Paige Pierce. Du har ju Missy Gannon. Och sen är det väl egentligen Alexis Mandohanova.
Precis, precis.
Det är väl egentligen inte så många mer, utan de tappade ju Hayley King. Hailey King. Låter som en riktigt svengelska. Nej, men Hailey King tappade de ju förra säsongen.
Till Nova, ja, precis.
Mm. Så att det är ju inte jättemånga där egentligen heller. Och det känns ju som att det finns utrymme för en Paige Hue. Hon är inte den starkast lysande stjärnan just nu. Men ändå liksom ett namn som jag tror att vi kan se liksom komma.
Mm. Ja, nej, men jag utesluter ändå... hon hade kunnat landa hos MVP eller någonting sånt också. Typ.
Jo, men det känns lite som ett sömnpiller, gör det inte det? Alltså MVP är... Nu kommer jag få se jävla mycket hate för det troligtvis, men för mig är det... Jag vet inte, jag ser henne inte riktigt där. Det känns ju som att Discroft är ju lite... Alltså hon ska ändå gå från DD där hon är. Förutom Kona och...
Väl.
Ja, exakt. Det är ju egentligen Kona och Väl, och de är ju ganska starka. Och så Paige Hue då, men... Det är ett hyfsat starkt team ändå.
Vanessa Van Dyken är ju Discraft också.
Ja, just det. Jo, men... Ja.
Bara för att nämna någon.
Jo, precis. Vanessa Van Dyken är... Jag har faktiskt glömt av henne. Hon har ju varit med länge. Alltså, hon är duktig, men det är också en sån person som... Hon är lite... jag menar, om vi får henne och Alexis Manohano, så känns det ju ändå som Alexis har lite övertag mot Vanessa. Vanessa var ju bättre förr. Jag känner att hon är lite den gamla skolan. Förstår du hur jag menar då, när jag säger så?
Ja, det tror jag i alla fall.
Alltså jag ser ju det som, om jag ska liksom hårdra hur jag ser på FBO-fältet nu mot hur FBO-fältet var förut, så skulle jag säga att jag ser det gamla FBO-fältet var ju, alltså typ när Juliana Korver, ja men typ Vanessa Van Dyken, de här lite äldre spelarna som kanske inte kastar lika långt. Duktiga puttare liksom, men spelet var på en helt annan nivå. Det fanns inte Henna Blombro som kastade långt, Paige Pierce liksom dominerade. Alltså de här, för de nya spelarna har så mycket mer golf i sig än vad de gamla spelarna har. Jag tycker ingen skugga ska falla på de gamla spelarna, men det är ett helt annat spel nu mot vad det, och det ser vi, behöver se den på MPO-sidan också liksom, mot hur det var förr kontra nu. Men FPO känns som det har legat och tuggat vidare lite tack vare att det har gått saktare att få in de här nya spelarna som har dominerat fältet på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, nej, jag håller med i dina tankar.
Mm. Kul. Kul att jag har bidragit med någonting i den här podden i alla fall, känner jag.
Ja då. Nej, men ja, summa summarum. Vi kommer se henne kasta Discraft nästa
år. Ja, jag tror det. Och vad det grundar sig för mig då, om jag får säga det var ju, jag lyssnade ju som sagt på Foundation, deras podcast. Och då sa, jag tror att det var Hunter som sa det, att han hade läst just när Paige hade, Hue hade gått ut och sagt detta. Då hade Hannah Macbeth kommenterat. Super excited.
Exakt det. Jag har hört det, och det var det jag ville minnas att det var.
Och det är väl egentligen det enda jag har att gå på. Men om man ska se det till, vad ska hon stanna inom Trilogy? Alltså typ gå till Latitude känns ju inte som en rimlig lösning heller liksom för henne. Utan jag tror att hon landar, och det kan hända att hon landar hos Innova också. Det vet vi inte. Ja. Alltså Innova är också ett företag som söker mer damspelare. Jag tror att Discraft och Innova är liksom, du vet... Om man säger till den amerikanska marknaden, så är det ju en av de tre stora drakarna som verkligen liksom har både kapital, och sen så tror jag att de vill bygga ut sitt team med mer, för det har hänt ganska mycket. De har tappat en del spelare, båda två företagen har tappat liksom en ganska stor, de har alltid haft en ganska bred om man säger teamlista utav spelare som har spelat för dem.
Mm.
Och det känns som att båda har tappat det lite, men de har liksom vunnit mark, landat lite stora spelare, men ändå försöker bygga bredden lite mer nu också i hela teamet.
Ja, det blev väl så. De har försökt väl hitta sin spets, och så kryddar de upp med resten. Och de har väl tappat en del. Det är ju tack vare boomen, att det är så många nya märken som kommer upp och har lyckats sälja mycket diskar, har mycket pengar och vill ha sina teamspelare.
Så är det ju definitivt.
Då har de mindre märkena gått in och plockat bättre spelare, så det finns ju underlag för att det ska hända någonting.
Det tycker jag. Det var ju rätt intressant. Jag såg, efter Anders hade tipsat om On Tour, den dokumentären som går på Disc Golf Network nu.
Jag har inte kollat på den än.
Alltså så sjukt bra produktion för övrigt. Det är ett, alltså nästintill gåshudsvarning på den. Så jädra roligt att de följer storylinen, vad som hände. Och går in och tar liksom, du vet, Kona precis signat ett stort kontrakt till början på 2022. Då får vi följa Kona, hennes första tävlingar, för att se liksom hur har hon hanterat hela grejen med kontraktet, känslor. Och jag fick så mycket empati för Kona efter jag sett det.
Är det så?
Ja. Alltså, shit på en fritt liksom. Jag känner, jag ska typ aldrig mer säga ett ont ord om henne.
Jag tänkte precis fråga dig, att hur står sig tankarna kring Kona nu då, när du har sett detta jämfört med...
Nej, jag tycker så synd om henne faktiskt.
Jämfört med tankarna Ted för ett halvår sedan, tänkte jag.
Alltså Ted för ett halvår sedan måste ju också så här... Som person så skulle jag nog säga att empatin har alltid funnits där från min sida. Mm. För att jag vet liksom någonstans, alltså det är ju inte så svårt att relatera till den pressen som kommer med ett stort kontrakt och man vet att, och det kan ju inte vara kul att misslyckas. Samtidigt som någon som följer sporten och ska prata om det. Det är så svårt tycker jag, för att vi måste ju ändå ta upp det som händer i nuläget. Vad har hänt med Kona sen hon fick sina pengar? Alltså hela den grejen, hur förvaltar hon detta? Det är liksom det som, alltså jag vill inte sätta mig själv i sport, liksom du vet, sportreporterfacket. Men någonstans så har vi en podcast där vi pratar om just det som händer inom sporten. Då blir det ju att vi måste ju ändå ta upp det. Men som person så har jag ju alltid hyst empati för Kona, det måste jag säga. Alltså alla personer som man ser har det jobbigt. Det är klart att empatin finns där. Så är det ju.
100%. Så är det.
Men jag menar bara att se reaktionerna från henne och vi, alltså liksom att hon delar med sig om hur hon känner efter vissa tävlingar och hur hon har placerat sig. Det är klart att det är jobbigt att se. Alltså man får ju liksom en helt annan liksom förståelse för hur, för även om hon har varit öppen i sina sociala medier, så är det svårt att relatera till hur har hon tagit allting.
Mm. Ja, nej, men det ska jag verkligen sätta tänderna i.
Det tycker jag.
Det låter ju fantastiskt intressant.
En jädrigt intressant grej som vi faktiskt såg, det var också att Paige Pierce, det här måste varit det typ andra programmet eller någonting på det. För då fick vi följa liksom inför Masters Cup och hela den grejen. Hon och Christine. Mm. Och där hon faktiskt benämner liksom både Konas kontrakt och Christines kontrakt.
Oh.
Där hon säger att nu börjar alla tjäna så mycket pengar. Men att hon typ hintar att hon tjänar fortfarande mer. Att hon,
oj,
sitter ju på ett fläskigare kontrakt än vad de är. Och det har vi ju liksom gissat någonstans.
Ja.
Alltså, man har ju förstått att hon sitter på mycket pengar, men hon bara, nu börjar de liksom komma ikapp.
Men det, med all rätt, för alltså, nog för att Kristin har varit en bättre discgolfare senaste tiden. Men Paige varumärke är ju tokstarkt. Det
alltså,
går ju...
vi får inte glömma hur extremt dominant Paige Pierce är.
Mm.
Alltså i dam-FPO-fältet, vi har inte haft någon spelare som har varit lika dominant som Paige. Alltså vunnit så pass mycket som hon har gjort. Både VM-titlar men sen allting annat, majors och liksom NTS och hela grejen. Alltså det är bara att titta hur mycket har hon vunnit. Det är helt sinnessjukt. Nu har vi en europeisk spelare som har kommit ikapp och gör det så sjukt bra och haft en kanonsäsong liksom. Det ska bli intressant att se hur kommer Kristins nästa säsong se ut.
Ja, det är ju det man undrar. Men jag tänker så här att Kristin, hon förra året så var hon ju över en del.
Mm.
En kort session i USA.
Mm.
Och då vann hon ju typ allt hon var med i också.
Jo, alltså så här. Jag tror ju inte att hon kommer börja spela dåligt. Det ska bli intressant att se. Kan hon förvalta den här säsongen och hålla sig på en sån dominant nivå som hon var i år? Över tid. För det kommer ju också borga för att vi får se den här. Kommer hon fortsätta ha samma? Liksom, vi har ju alltid pratat om Katrina och Paige. som har varit så extremt dominanta över så lång tid, och du ser hela tiden de två. Och man ser också när det kommer till kritan och pressen ligger på. Paige tycker om att jobba under press. Och hon gillar att jaga. Och hon har liksom pannbenet för att avsluta. Det har vi sett på Kristin också. Men du vet, nu har hon haft en grym säsong. Hur kommer hon backa upp det till nästa år? Det ska bli skitintressant.
Det blir ju en annan typ av press kan man ju säga. Förväntningar.
Ja, ja, nu har hon ju, inför den här säsongen så hade hon ju inga förväntningar på sig att liksom leverera så mycket som hon har gjort nu.
Nej, alltså man har ju, alltså framåt de sista tävlingarna på året så har man ju givetvis sagt att nej, men denna vinner ju Tatar. Men under större delen av säsongen så har man ju ändå sett henne som att ja, men det är en europé, hon är inte helt där än, europeerna är inte helt i USA än. Man är inte riktigt akklimatiserad, så att det kan väl vara hon som vinner, eller det kan väl vara någon annan likväl.
Mm.
Men nu till nästa säsong så kommer man ju direkt säga, ja, det tar tag.
Mm.
Om det är någon som frågar.
Precis. Och grejen är så att jag tror att man, i och med att Kristen har haft en så extremt bra säsong, så glömmer man lite bort hur ändå bra säsong Paige har haft också. Hon har ändå alltid varit med. Alltså, de är ju med, både hon och Kristin, eller Katrin har ju ändå varit med och haft häng. Liksom hela tiden.
Ja, men verkligen. Ja, nej, men det... Nej, det ska bli spännande. Den, just i FPO så kan det ju vara lite extra hett. Det känns som ett sånt där head-to-head battle som man vill ha, som man vill följa.
Verkligen. Alltså, jag ser så extremt mycket fram emot nästa säsong, och framförallt att se vad kommer hända på MPO-sidan. Liksom. Kommer vi få se en tillbaka, alltså en comeback utav Paul, skadefri, där han dessutom har haft en off-season där han har kunnat träna och inte fokusera på sin foundation, jada jada, det ena med det tredje, för det får vi ändå glömma, det han flyttade till Lynchburg och har bott i Lynchburg, där du typ inte kan spela discgolf på off-season överhuvudtaget. När han var som absolut bäst så bodde han i Kalifornien.
Mm.
Där du kan spela discgolf året runt. Och där han dessutom liksom hade fullt fokus och tränade som ett djur. Han bor i Florida nu. Och har samma möjligheter och tränar.
Ja, det börjar ju för en trevlig säsong om inte annat.
Ja, ja, alltså jag tror säsongen som kommer nu kommer ju vara helt sjuk. Får vi tillbaka Eagle? Vi har Eagle, Gunn & Burr som troligtvis kommer vara betydligt mer på touren i år än vad han var förra året egentligen. Han hade ju fortfarande skolgång förra året. Det har man ju glömt också.
Mm.
Så att, och det är liksom, det är mycket spelare på väg upp. Apropå mycket spelare som är på väg upp. Nu har vi liksom, men du hade ju en som du skrivit upp här, Alden Harris.
Ja, han förnyade sitt kontrakt med Prodigy.
Men hur ser det ut annars då? På hela sponsorships-tracken liksom?
Ja, det som vi kan väl bara riva av den, det är ju sammanlagt 6 pers som har förnyat sina kontrakt än så länge.
Just det, vilka är det?
Det är ju Matt Bell som utökade med 2 år. Han spelar för Thoughtspace Athletics.
Just det.
Vi har ju Stacy Hass då, som förlängde med MVP 2 år. Mm. Och det visste vi ju redan, men den trädde ju i kraft 2023, och det är ju 5 års förlängningen av Calvin Heinbergs med Innova. Chandler Kramer kryter på 2023 då ytterligare ett år. Mm. Likaså då Alden Harris 1 år till med Prodigy, och Macy Valdez utökar också sitt kontrakt 1 år med DD.
Nico Castro har ju också kritat på för Lone Star.
Precis, precis.
Och apropå, om vi ska prata Nico nu då. Nu har han ju liksom lyckats lägga sig i blåsväder igen. Bara kära Nico.
Ja, jag ser det i körschemat, men jag har faktiskt ingen koll på vad han gjort.
Det var ju så här att PDGA la ju ut att de hade gjort regeländringar till 2023 på sin Facebook. Varpå Nico glider in och kommenterar någonting i stil med hur ser det ut? Kommer män fortfarande få tävla i FPO? Fältet.
Oj, oj, oj.
Mm. Slutar med att det var någonting, alltså som sagt, citera mig inte på det exakt. Det går säkert att få fram exakt hur han formulerade det, men det var i stil med det. Alltså det var ju hela kontexten utav det. ja, det enda jag kände så där, alltså alla har ju rätt till sin åsikt och så vidare i hela grejen. Jag tänker inte lägga någon värdering över vad som är rätt och fel. Det är inte upp till mig att bestämma överhuvudtaget. Det enda är, vad tänker du med Lone Star? Hur tar de det?
Jag tror att det han luftar är en oerhört konservativ åsikt på det hela.
Det är det.
Lone Star är super Texas.
Mm.
Texas är ju med i deras logga liksom. De känns superkonservativa. Jag tror typ att Nico skriver det där. Sen går han in på kontoret och får en high five från Lone Star-kollegan liksom.
Säkert, men jag bara tänker, du vet så här. Det är ju inte, alltså hade jag varit Lone Star så hade man kanske inte bara tänkt liksom, ja men du vet, gött Nico, nu kommer jag så checkar vi en ribeye liksom. Utan man kanske ändå ska tänka.
Marknadsföringssynpunkt så kanske det inte är helt smutt liksom.
Nej, för jag menar, lika många som tycker att det är asnice det han skriver och high-fivar honom liksom virtuellt på sociala medier. Det finns ju också en helt stor annan sida som kanske inte alls håller samma åsikt som han har där och då.
Så är det ju. Och ser man till den sidan och Lone Star faktiskt tittar åt det hållet, då tror jag att det är ju lite att skjuta sig själv i foten.
Alltså det kändes lite tidigt. Jag bara blev så här, oh, han glider igång redan. Han har liksom haft världens liksom batalj med allt i Europa och varit avstängd en liten stund och liksom bränt broarna, och som vi pratade om, han har grävt liksom längst ner i kakburken. Kanske inte jättebra liksom börja smula lite på de kaksmulorna som finns kvar nu. Sen så, som sagt, jag har ingen aning hur Lone Star ställer sig till det, men alltså, det är kanske inte det smartaste att stå här över. För någonstans blir det ju så här, alltså, som sagt, alla har rätt till sin åsikt, men du som professionell utövare i en sport förknippas ju med någonting, och just nu förknippas Nico jättemycket med Lone Star. Och där han dessutom gör reklam för dem, han pumpar ut, han letar liksom, du vet, alltså någonstans här, han letar ju ändå återförsäljare. Det kan ju hända så att det inte flyger svinhögt i Kalifornien till exempel, eller vissa stater där det är,
det där är lite mer accepterat, normalt,
ja, precis. Där normen är liksom lite annorlunda, och där en stor majoritet av liksom communityt inte är superkonservativa Texasbor liksom.
Mm. Ja, nej, det finns ju, alltså, som sagt, ur ett marknadssynpunkt så tror jag att det är en klumpig grej. Samtidigt, eller alltså, Lone Star kommer tycka att antingen high-fivar de honom, eller så säger de, fan Nico, redan, kunde det inte varit lite längre innan du började,
innan du brände ner halva varulagret liksom.
Men å andra sidan, på något sätt, all publicitet är bra publicitet.
Jo, jag och vet sagt, detta.
När det rör sig om Lone Star så har de fått så sjukt mycket airtime i alla poddar och överallt. Tack vare att Nico är där och han beter sig som en jävla frånpratt.
Alltså, han är ju lite som en, liksom en flodhäst i en porslinsaffär någonstans.
Ja, men verkligen. Nej, men ja, nej.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men det var ju det. Jag tänkte, jag kan inte, vi kan inte ha ett avsnitt och inte ta upp det, för jag såg det och jag vet liksom att det, och det var så typiskt liksom, man kände så här, Nicolò Castro liksom, han är verkligen på alla släppar just nu. Och men vi pratar om honom nu, han får ju liksom airtime här också. Och så bara, ja. Det gick fort.
Han är en tomte, sannoliken. En riktig tomte.
Mm.
Den gode Nico. Men vad skulle vi prata om inte han fanns?
Ja, men då har det varit ganska lugnt på fronten, kan man säga. Vi fick faktiskt en liten god grej utav våran kära lyssnare Faxe Sapo, eller a.k.a. Magnus Karlsson. skickade till oss. Eller han skickade i alla fall två grejer. Han skickade någon sån fulfuskgrej till dig där, såg jag, helt intimt. Men sen så drog han så här en grej som skulle kunna vara lite roligt att prata kring. Och det är vilka spelare vi tror är mest nöjda slash missnöjda med säsongen 2022. FPO och MPO. Vi får inte ta Kristin Tatar eller Connor Pannis, för det är väl ganska uppenbart egentligen hur man kan tänka sig att de känner med sin säsong. Mm. Vad tror du?
Ja, var ska man börja ens? Jag tror ju att den som är väldigt nöjd med sin säsong är våran kompis. Våran kompis Aaron Gossage.
Mm.
Han känns som en som borde vara nöjd med sin säsong.
Tror du? Eller tror du att han suktar efter lite mer liksom?
Nej, men när vi snackade med honom så lät det ju som att det var, han är rätt ny in på touren liksom. Och han ändå nästan satt i krokben för Macbeth på Worlds och sådana grejer. Och varit med och i regel spelat väldigt, väldigt bra.
100%. Alltså, han har ju haft en bra säsong. Och jag menar, jag tror inte att han förväntar sig mycket mer egentligen heller.
Enligt MPO Composite Rankings, det vill säga den rankinglistan som alltid World Disc Golf gör, så rankar de Aaron Gossage på en 22:a plats.
Och du ser.
Ja.
Och hur tror du Ricky känner nu så här i slutet på säsongen? Är han nöjd?
Jag tror inte att varken Ricky eller Macbeth är nöjda.
Nej, jag tror inte det heller. Alltså, de har ju gjort bra grejer i år.
Mm.
Men jag tror att de känner att de skulle vilja ha gjort mer.
Ja, verkligen. Alltså, de har som sagt spelat bra. Men de har varit ojämna och de har tagit många bajsmackor och många mellantävlingar som de kanske inte är så nöjda med. Och jag tror att det sätter lite temat för året för dem när de tänker tillbaka.
Ja, men med deras mått mätt så är de ju fortfarande hungriga, tror jag. De är ju inte mätta liksom. De har ju inte liksom dominerat och gjort liksom vad de ska. Jag menar, släppte de 4 vinster till Simon.
Ja, apropå någon som är nöjd med
säsongen. Jag precis tänkte komma till det. Jag tror att Simon sitter nog med ett helt annat leende på läpparna liksom. Nybliven pappa, klippte in 4 stycken DGPT-vinster.
Ja.
Han är nog riktigt nöjd, skulle jag tro.
Ja, skulle vi kunna sträcka oss så långt som att säga att han är den nöjdaste av dem alla?
Jo, men det... Ja.
Ja.
Jag tror det, faktiskt.
Ja, nej. Det känns ju svårt att komma på någon som har överträffat sig själv och mer än så, liksom.
Är det någon du tror
han
det
har ju inte. Ja. Han har ju inte överträffat sig själv egentligen.
Nej,
det är
nej.
En liten rättelse, men han har ju... Ja.
Foundation vill ju ha honom som Rookie of the Year, men det är, jag tycker att han har gått förbi stadiet. Eller liksom... eller Most Improved Player tror du vad de vill ha honom som. Och det tycker jag inte heller att han är, för jag menar... Alltså Simon,
han vet ju vilken maxnivå han har.
Ja, och han har ju inte varit där. Däremot så har han ju fått liksom tagga ner lite och helt plötsligt började han ju spela ganska bra när han inte behövde liksom bomba sönder sig.
Ja, när det är ju som de säger, när världens bästa backhandkastare börjar spela 16 golf, då är man farlig. Mm. Så är det ju.
Så är det ju definitivt. Är det någon du tror som känner att de har haft en riktigt sån, ett riktigt lågvattenmärke? Jag har 2 som jag känner som skulle kunna tycka att de har haft ett litet lågvattenmärke.
Jag kan gissa och jag skulle typ kanske säga typ att jag tänkte säga Eagle, men jag vet inte.
Nej, alltså, han är nog missnöjd att han är skadad, skulle jag tro. Att skadan satt käppade hjulet för honom, att han är bitter över det. Men annars,
spelet i sig tror jag han, det är nog nöjd med.
Ja, alltså European Open är ju inte... fyskam och putta ner bästen och liksom mörda honom på banan efter en ganska studdig batalj liksom. Det får man ju ändå vara ganska nöjd med.
Årets tävling. Måste bara säga det.
Har ni tråkigt när du inte vet vad ni ska kolla på, glid in och kolla på European Open Coverage liksom. Då, ni kommer ju inte bli missnöjda.
Nej, så jävla bra. Men vilka hade du på din lilla lista?
Kevin Jones och Luke Humphreys.
Ja, men Luke Humphreys har väl inte varit uppe i...
Han var ju stekhet i början av säsongen.
Ja, men då låg han ju högt över sin nivå.
Jo, men han var ju på gång. Han var ju på gång och sen så blev han ju skadeskjuten liksom. Någonstans där och så bara dök han ju som en liksom... ja.
Du tror inte han är nöjd med sin säsong då? Eftersom att han har varit uppe i toppen.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att han liksom varit så här helt galen contender. Liksom, vann han typ inte Waco liksom?
Han var där i alla fall.
Ja, han var ju helt svinhet var han ju. Och verkligen liksom, nej det gjorde han inte alls. Jag tror Paul vann väl Waco tror jag. Det var väl typ den DGPT-tävlingen han vann. Men ja, skitsamma, han var ju med i contention och liksom gav ju dem en match. Och sen så bara liksom tog bränslet slut och han störtdök någonstans i Andela liksom. Försvann från jordens yta och sen har inte hört någonting om honom. Men däremot Kevin Jones skulle jag nog tro att han är inte svinnöjd med sin säsong.
Nej, gud nej. Han var ju med på coverage från förra året nästan
jämnt.
Alla leadcard liksom.
Mm. Krita på med ett ganska gött kontrakt för Prodigy. Lite nya diskar själv och hela den grejen. Och sen i år bara totalt verkligen liksom en säsong som inte har gått som jag tror att han tycker att han ska ha gjort.
Tror du det blir det här typ, japp, man har mycket pengar, man kan slappna av lite. Ja, eller finns det någonting annat i det?
Alltså jag tror att fältet är så extremt brett nu. Så att har du en dålig... Alltså du vet, du har ingen bra runda när det stämmer inte riktigt för dig. Då är det så jädra svårt att verkligen liksom kriga sig in hela tiden.
Mm.
Jag tror att det är där. Alltså vi, just det vi säger att vi ser dem inte på coverage och så vidare. Det tror jag har mer att göra med att det är så extremt brett och det är så många som är duktiga nu. Alltså spetsen har blivit bredare. Inte liksom lika spetsig som nu. Det är inte typ 2-3 stycken som är uppe och krigar hela tiden. Utan det är så många som är i contention.
Det är nya gubbar varje tävling.
Ja, mer eller mindre liksom. Vi ser ju folk som vi liksom aldrig har sett. Och folk spelar sjukt bra discgolf nu för tiden.
Mm. Ja, nej. Det är ju... Det ligger någonting där du säger. Men... ja, han känns ju som en sån person som borde vara, hoppas på mer.
Jag tror ju som sagt inte att han är super nöjd.
Även förra årets Worlds vinnare James Conrad.
Ja. Han kunde
var ju
inte
också
vara
en sån som syntes mycket på coverage förra året. Men lead cards hit och dit, men nu inte riktigt har han har inte varit med liksom.
Är det inte riktigt släppt för honom?
Men ja, nej. Det är väl, om vi tänker lite FPO då, vad tror vi? Vi får inte nämna Tatar och vi får inte nämna...
Kona.
Vad?
Michigano skulle jag tro är ganska missnöjd med sin säsong.
Därav namnet.
Vadå? Missnöjd. Ja, nej men ja precis, she missed the cash. Nej men hon var ju väldigt på läpparna förra året.
Ja, det var hon ju. Det känns i regel lättare att nämna folk, spelare i FPO-fältet som är missnöjda med säsongen än som är nöjda.
Ja.
Jag skulle väl kanske bara kunna sträcka mig som sagt, om man inte får nämna Tatar, så eller å andra sidan en sån som Valerie Mandujano, hon är nog väldigt nöjd ändå.
Det tror jag.
Lika så Ella Hansen.
Ja, det tror jag. Alltså jag tror inte att Paige Pierce är jättemissnöjd, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror inte att hon är superduper mega nöjd med sin säsong. Men att se tillbaka till motståndet. Jag tror att hon är nöjd i den kontexten att hon vet vad hon behöver göra. Mm. Förstår du? Att hon har ett mål att jobba efter. Det tror jag kan motivera henne på ett helt annat sätt mot vad det varit innan. Jag kan tro att det är svårt att motivera sig själv när du har en spelare i Katrina Allen, och hon var ju inte stekhet ibland. Hon hade ju problem med sin putt. Nu har hon fått i ordning på putten. Hon spelar betydligt bättre i år än vad hon gjort innan. Så att det är ju, alltså, de vet ju vad de behöver jobba på. Paige vet ju exakt vad hon behöver jobba på. Hon behöver ju jobba på att liksom kanske tagga ner lite, skulle jag tro. Inte gå 1000% säkert, alltså på allt. Utan hon behöver lära sig spela mer konservativt.
Hon hade också behövt att lära sig lite 16 golf.
Ja, men hon behöver spela som Tatar.
Mm.
På riktigt alltså, för att Kristin har ju, om man ser, hon är inte yberaggressiv i sitt spel. Paige förlorar ju mycket på att hon verkligen, verkligen öser på och går för allt. Och när det inte stämmer så spelar hon så jädra dåligt.
Men ja, det finns så ju är liksom det ju ingen alltså mellanväxel.
Nej, men hon är ju antingen hur sjukt svinbra som helst, eller liksom så är hon ju, jag ska inte säga att hon är klappslut, men hon har ju, hon får jobba för det. Det är ju flera gånger i år vi har sett att hon ligger långt efter, typ på en runda, att hon skjuter bort sig. Spelar bra, är med och sen spelar bort sig för att det liksom inte stämmer för henne. Däremot Kristin Tatar är så extremt superstabil i sitt spel. Hon gör inte jättemycket misstag och hon går, alltså hon vet hur hon ska liksom spela spelet och låta de andra göra bort sig.
Så är det ju definitivt.
Jag skulle tro en som är svinmissnöjd måste ju vara Evelina Salonen.
Jag tänkte precis nämna det. Hon
så, från efter EM så har det ju bara gått käpprätt för henne utför.
Ja, nej, alltså där fick hon ju sin puttfrossa. Den har ju inte riktigt släppt.
Nej.
Bortsett från när hon har varit på hemmaplan i Finland.
Jo, men så är det ju. Men
hon vann ju finska mästerskapen och blev bästa finska damspelare.
Mm.
Hon kom ju tvåa på European Open, tre kast bakom Paige.
Mm. Ja, ja, nej, men hon spelar
hon hade
ju
gjort en brutal.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Men det är det som är grejen. Om du kollar på hennes statistik på hur bra hon kastar kontra hur jävla dålig hon är. Förlåt att jag svär, men hur hennes statistik på puttningen är. Det är sån markant skillnad så det är helt osannolikt.
Gud, ja.
Alltså hon är helt sinnessjuk på, och alltså hade hon parkerat disken varenda gång så hade hon ju liksom skjutit typ 18 under varenda jävla runda, känns det som nästan.
Mm. Ja, nej, alltså jag håller med, absolut. Hon är ju inte nöjd med sitt, det kan man säga. Får hon rätt på puttningen?
Ja, ja, ja. Då alltså, blir vad tror du hon jobbar på off-season nu?
Undra, om man hade varit Evelina Salonen, hur hade man tränat då för att få
jag har gjort 4000 puttar om dagen. Om inte mer.
Tror du att det kan hjälpa självförtroendet så mycket? Eller att gå, jag
nej,
tänker typ att gå till någon skrynklare.
Det hade jag gjort. Jag hade gått och pratat med typ en idrottspsykolog eller någonting för att få ordning på huvudet. Alltså typ en mental golfcoach eller någonting. Och då pratar vi, för där finns det. Golfen, där finns det mentala golfcoacher som är helt sinnessjuka. Men det jag vill komma till, jag hade verkligen jobbat på att putta som ett djur för att få muskelminne. För att liksom hela tiden ha någonting till att gå tillbaka till där det blir rutin för dig. Du känner, alltså du skulle kunna typ ställa dig och lobotomera dig själv mer eller mindre. Du vet, och bara liksom, tsch. Det är lite samma taktik som Tiger Woods gör nu med sitt barn, varpå hans pappa hade gjort exakt likadant med Tiger. Där han står bakom och är med och stör hela tiden och försöker komma innanför skinnet på honom, i huvudet på honom. Han har ju sån taktik och säger det, kan jag komma in i huvudet på honom, så kan alla komma in i huvudet på honom. Den dagen han liksom lyckas blockera mig, då kommer ingen komma åt honom. Då är det kört liksom. Då är han liksom typ lobotomerad kyckling som bara går ut och gör det han ska. Ja, men det var ju så Tiger var. Hans pappa knäckte ju honom psykiskt liksom, så han var helt förstörd. Och så bara gick han ut och var, liksom, hade varit helt känslokall och bara levererade.
Men det är så man skulle gjort alltså?
Nej, det ska man inte, för det är ju typ det är liksom psykisk misshandel mer eller mindre. Det är ju inte alls schysst att göra så. Men jag menar, vill du ha en ren träningsprodukt så är det ju så du ska göra. Någon som är helt känslokall liksom. Men nej, jag tror ju det. Men på riktigt alltså, att hitta en, jag tror att hon behöver hitta en putteknik eller puttstil som minimerar när hon är dålig. Förstår du vad jag tänker? Alltså någonting som inte ger henne returer, någonting som liksom, du vet så här, det här är mitt default. Om jag känner att jag inte är på eller det inte funkar, då går jag tillbaka till det här. För det här vet jag att jag får inga returer. Jag har ganska stor procent att träffa korgen och att den faktiskt går i. Och liksom innanför 10 meter och bli, alltså bara ha det på ren och skärbar rutin. Bara panga på hela tiden. Och det är 10 000 timmar. Det är det enda det handlar om egentligen.
Mm.
Tyvärr.
Ja, nej, det låter inte orimligt. När du lägger upp det så känns det absolut mer rimligt.
Men alltså, i kombination med båda två liksom. Att du har en putt som när du är het så har du, du vet att du kan sätta allting och du är dialad som fasen. Och så går du och pratar med någon för att få strategier till att veta liksom, när det känns jobbigt, då går jag hit och så gör jag det här.
Använd de här tankeverktygen.
Ja, liksom. Exakt. Och stämmer det ändå inte, då har jag det här som jag kan gå till. Den här putten, den funkar, för då får jag inga returer, så jag kommer liksom i värsta fall kunna bara hamra in paren.
Mm.
Och inte liksom skrota mig själv på att göra dubbelbogis för att jag står liksom och skickar, du vet, missar en meter sidled helt ljudlöst, 40 meter liksom retur. Nej, men för det är ju det. Alltså du ser, har du en stabil spinputt och du går på den hela tiden och du faktiskt inte träffar metall och du inte är på.
Ja.
Det är inte lättare att dra returen. Alltså har du haft dåligt psyke för att sätta birdieputten och missa den, parputten blir inte lättare. Och sen när du står på bogeyputten och ska göra samma sak igen, då är du liksom... Då är det ju som att hälla upp en burk med ungerskt gulaschsoppa mer eller mindre liksom.
Precis. Nej, men jag... Ja, nej, men för att summera det hela gällande Evelina Saarinen. Hon är nog inte nöjd.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tänker så här, om vi drar en liten parallell till våra svenska spelare. Kör lite likadant. Hur tror vi där? Om vi ska gå på FBO. Vem tror du just nu sitter och är supernöjd med sin säsong?
Jag tror att Hanna Jansson är supernöjd med sin säsong.
Mm. Jag tror att Josefin är nöjd. Jag tror att Jenny är nöjd med sin säsong.
Ja.
Jag hoppas att Elina är nöjd med sin säsong. Men jag tror att hon kan tycka att det är lite jobbigt. Att den inte har riktigt varit så som hon hade föreställt sig för sig. Faktiskt.
Mm.
Jag tror inte att Sofie är jättenöjd. Vinna NT, det är klart att hon tycker att det är gött. Men jag tror att SM, att hon missar SM-guldet vidare.
Ja, Sofie har ju alltid varit rådominant på FBO-fältet i Sverige. Och nu har hon ju faktiskt vacklat. Hon har inte vacklat. Men det andra som har kommit upp och visat sig,
och tagit för sig,
snarlika. Ja.
Och som sagt, jag tror att hon är supernöjd med sina NT-vinster och jag tror att hon också räknade någonstans med att hon skulle ta SM ganska lätt.
Ja, det tror jag med. Det var vi nog många som gjorde egentligen.
Ja. Jo, men alltså jag någonstans så visste jag ju efter Hannas prestation förra året och hur liksom vi såg tills hon blev skadad. Då såg man att potentialen fanns där till att kunna utmana. Men jädrigt kul, och jag tror att det blir någonstans så tänder det lite det blir lite bensin på elden för Sofie också och faktiskt gå in och kriga kanske lite mer till nästa år.
Ja.
Ta tillbaka liksom.
Det tror jag nog. Vad tror vi om MPO då?
Jag kan ju säga, jag har ju mer eller mindre fullt FPO, mer än vad fullt MPO på hemmaplan. Jag hoppas ju att Hjalmar inte är helt knäckt efter våran pargolfrunda som vi gick ihop i Onsala. Nej, tror jag inte. Men jag skulle tro att Hjalmar känns som att han är ganska nöjd med säsong, tror du inte det?
Jo, men det tror jag. Det som sitter kvar i närmaste minnet där är ju han och Linus batalj på European Open. Swedish Open.
Mm. Visst var det Isak som vann nationella touren i år?
Precis, totalen, ja.
Skulle tro att Isak är ganska nöjd.
Ja, känns inte orimligt alls. Jag tänkte på någon.
Mm-hmm. Vem tänkte du på då? Vad tror du Limpan då? Hur tror du Limpan känner att hans säsong har varit?
Jag har ju snackat en del med Linus. Så jag vet ju att han tycker det var lite mellan. Han var inte missnöjd. Men han har mer att ge sig. Än.
Ja, alltså 100%. Men det visste vi ju lite också. Alltså, och det var ju lite som när jag pratade med Linus också. Eller när vi pratade med honom när vi var ute och fiskade. Det här är ju lite av ett testår. Det är första gången han är där. Till nästa år så har han sett banorna. Det är inte lika mycket ställtid. Han vet lite hur det fungerar. Vart man ska åka, vad kommer funka. Jag tror att han kommer liksom lägga om strategin lite till nästa år. I hur liksom de kommer tackla resandet. Och så.
Mm. Ja. Ja, nej, det... Ja, som sagt, inte supernöjd. Han tycker det finns utrymme för förbättring, men ändå inte missnöjd, tror jag.
Nej. Så var kul att veta hur Max känner. Hur nöjd han är, eller hur?
Det är ju lite svårare att säga kring. Han gjorde ju ett gäng bra tävlingar.
Ja, så jag tycker ju verkligen att han har cementerat sitt namn. Ska man se till vad han har gjort, han har synts på coverage, han har liksom gjort sig ett namn i USA på touren. Det tror jag är svinviktigt.
Ja, ja, gud ja. Han ligger ju strax över 1000-strecket i rating.
Mm.
Och där är det svårt att hava omkring i USA.
Ja, det tror jag.
På de tävlingarna de spelar, då är ju det stora fältet högre rating än vad han är. Jämfört med om man är i Sverige, där han är absolut top-rated.
Mm.
Så det är lite svårt att säga kring det, men han gjorde ju ett gäng bra tävlingar. Absolut.
Ja, verkligen. Har vi någon som vi tänker... kanske inte är sådär jättenöjd med sin säsong i år på MPO-fältet. Alltså det är nog ganska många som känner att de hade mer att ge. Så tror jag.
Ja, men jag tror det generellt. Att det är liksom den generella tanken. Merparten bland discgolfare tänker att jag kunde ut lite bättre. Ja, nej, jag vet inte. Anders Svärd är nog väldigt, väldigt nöjd med sin säsong, tror jag.
Det tror jag. Hur, vet du, visst heter han David nere från er? Hebbelille är det inte så han kallas för?
Ja, David Nilsson, ja.
Mm. Han känns som att han bör vara ganska nöjd med sin säsong.
Han har ju inte spelat supermycket.
Nej, men om man ser till det han har spelat nere hos er, han känns som att han har tagit ett kliv. Och ser. Alltså det jag har följt och sett. Han har ju varit duktig innan också, men det känns som att han tog ett kliv till i år. Och var ganska dominant nere i Skåne, om inte annat.
Ja, han vann ju KM här nere och så vann han ju en tävling i Helsingborg och även på Bulltofta. Så, men David har en sån hög nivå. När det stämmer för honom så stämmer det. Och jag vet faktiskt, alltså jag känner ju David personligen, men jag vet inte riktigt. Jag får kolla lite och återkomma.
Hur känner sig Johan, våran vän Geggamojan?
Ja, det är också, alltså Gerish har ju sänkt sig ratingmässigt rätt rejält över de senaste åren.
Mm.
Och det vet jag ju att det är han ju inte jättenöjd med.
Nej.
Men på något sätt så känns det som att han ändå har hittat tillbaka till något lir.
Mm, det tycker jag. Ja. Sen är det svårt också att driva alltså ett företag och en verksamhet och liksom satsa helhjärtat på liksom, jag menar, han håller på med clinics, han gör så jädra mycket grejer. Det är rätt många bollar och liksom jonglera samtidigt som han liksom är ute och drar fisk till höger och vänster liksom. Det känns som att han har han är jädra jäddkingen just nu liksom.
Ja, många bollar i luften. Mm. Ja, nej, men han jag vet inte riktigt. Det känns som att han ändå har lyckats vända upp säsongen till en positiv trend i slutet. Och ändå fisket, kanske avslutat på en... I helgen som var så jag och Hugo Fröjdlund spelade ihop och fick se oss besegrade rätt rejält av Johan Gerich och Johan Larsson.
Och du ser.
Ja.
Men det är all fisk. Det är fiskelyckan, ja, vet du. Jag tror att det ger ett lugn för han ute och tänker fokusera på annat.
Men så, det är ju så man ska göra. Man ska ju vara Ken Climber-style.
Ja, alltså.
Man tänker på discgolf precis när man mer eller mindre ska kasta disken. Sen kommer man att tänka på annat, vad ska jag äta imorgon.
Alltså det är det bästa jag har hört som Dave Feldberg säger. Så här, liksom, när han första gången spelade ihop med Ken liksom, och gick bredvid honom. Han bara, du champ, liksom, hur pallar du de här långa runderna? Ja, vadå? Ja, men liksom, jag är helt mentalt förstörd liksom, efter en hel runda. Ja, men det är ju bara för att du går och tänker på discgolf hela tiden. Så jag tänker på discgolf liksom 30 sekunder. Så här, när jag går upp på 10 så tänker jag, så ska jag kasta. Sen så står jag och funderar på liksom, så här, vad ska jag käka när jag kommer hem? Undrar vad frugan gör. Undrar vad det ena med det tredje och liksom gött väder. Och, ja, sen kanske ska byta topplock på skevan. Och...
Men det är väl kanske så man ska göra. Alltså, jag säger vi, för jag är en av dem som har mycket problem med det mentala när man spelar.
Mm.
Vi kanske skulle försöka anamma det lite mer.
Mm, jag tror.
Det är ju svårt att styra sina tankar, det är ju sjukt svårt. Vi kanske skulle ha någonting att alltid fundera på. Typ, kanske det sista man gör innan man går hemifrån så kanske man joxar lite med typ så här, typ tvättmaskin, ugnen kanske, nyckeln i låset lite så att man har de grejerna.
Mindfucka lite komma. Så här, glömde jag stänga av spisen? Den är rolig liksom. Går du inte tänka på det
så,
hela
så tiden? Så står man och så puttar man och så man fokuserar så sätter man putten och sen fan, spisen också. Spenderar man några goda timmar på att tänka på spisen eller nyckeln eller grejer.
Ja, jag tror det.
Pro-tip från idrottspsykolog Viktor.
Jag har sett på... Stängde jag brödrosten?
Ja.
Nej, men gött då. Du, vi hade ju en sinnessjukt rolig nyhet. Vi har ju suttit som på nålar och väntat. 5 december klockan 15.00. Så smög ju nyheten ut om Ales fortsatta framtid.
Detta alltså, discgolf-mecka strax norr om Göteborg.
Och alltså jag är ju så peppad. Så det finns ju inte på att det ska dra igång igen. Men de verkar ju ha det lite tufft, killarna.
Jag tänkte precis fråga, hur mycket pengar har du lagt in i deras kickstarter?
Alltså just nu har jag inte lagt in några pengar alls i deras kickstarter faktiskt. Delvis är det jul ganska snart. Så att jag behöver liksom se över. Jag skulle kunna lägga julklappspengarna på det. Men tyvärr är det så att...
Inte så poppis i familjen kanske?
Nej, det är tyvärr där. Och ja, sådär. Så att, men ja... De har ju det tufft, helt enkelt. Men det var ju intressant att få reda på lite hur det står till med liksom, just att Vincent äger hela anläggningen själv.
Hela köta ballongen.
Och jag menar, det är ju ingen dålig investering om du frågar någon, skulle jag tro. Det är ju liksom, det är fortfarande, det är ju värt rätt mycket, bara marken är ju värd pengar liksom. Så, att... så det är grymt.
Nej, alltså med tanke på den här lilla kickstarter-grejen så känns det ju som att nu, alltså häng inte mig, detta är bara en tanke. Det känns som att man kanske inte riktigt gjorde matematiken innan man genomförde allting.
Nej, jag har ju läst lite tankar liksom i sociala medier och sånt kring det. Just det här liksom att ja men typ så här, vad grundar sig det i liksom? Och jag förstår att det är tajt att få tag i finanser och så vidare. Och det är rätt mycket pengar som ska ut. Jag menar, det är ju 3 gräsklippare bland annat och en hel del andra maskiner och så vidare. Och jag menar, en legitim grej som jag läste är ju att det är ju faktiskt ett aktiebolag som står bakom det hela.
Mm.
Eller så. Det är en verksamhet liksom, och det blir ju lite ja men just när jag läste det så liksom drar tankarna iväg så här. Det är ju lite samma sak som att jag skulle starta en verksamhet och dra igång ett aktiebolag och känna så här, gött liksom, nu ska jag kicka igång. Men jag har inget kapital till det. Men jag drar en kickstarter och frågar mina polare så här, fasen, jag behöver en bil och jag behöver liksom lite motorsågar och grejer för att kunna starta igång mitt företag. Är det någonting ni skulle kunna ta och hjälpa mig med? Det är inget fel i det överhuvudtaget, som sagt. Och jag är inte emot idén någonstans. Men jag kan förstå hur den kan flyga lite olika bland folk där ute. Och jag tror att man eller liksom, det blir ju väldigt mycket emotionellt också. Liksom, just att man ser visionen Ale Disc Golf Center. Det är ju det jag tänker att många... Alltså man vill hjälpa till och få fram sin dröm igen. Liksom.
Ja, nej men verkligen. Jag tänker lite så här att det känns ju som att man... Om nu kickstarten inte skulle flyga, vad gör de då?
Mm. Ja, ingen aning faktiskt. Vad gör man då?
Nej, då skippar nej, men då får vi gräsklippare och då
ja, men
då kör vi...
Öppna gul och så får du få in... Alltså jag tror att det tar lite längre tid. Och du får öppna banan och få in intäkter ifrån det. Men det är ju liksom ändå någonstans... Är det ju ett vinstdrivande företag som ligger bakom? Det är ju en verksamhet som ska gå igång.
Mm, ja.
Som de flesta andra verksamheter som har haft liksom dåligt. Jag menar, jag vet ju inte någon av mina... Där man har haft liksom jättestort kapital bakom. Man får ju liksom någonstans jobba sig upp.
Successivt. Så är det ju definitivt.
Sen är det ju svinmycket jobb, men jag tror att man kan få ganska mycket hjälp med mycket av liksom arbetet till att få igång så att man kan starta upp. Tror jag att man kan få hjälp med ändå.
Ja, många brinner ju för Ale. Ja, det ska man säga. Så är det ju.
Alltså jag har inte varit blyg för att åka dit med röjsåg och hjälpa till och köra lite liksom. Så att,
nej.
Eller så.
Sen vet du inte om det är någon utav dem som... röjsåg också, så att det behöver inte bli en kostnad för dem.
Nej, alltså jag kan sträcka ut en hand. Jag vet inte om det är någon av dem som lyssnar på det, men vill ni ha lite tankar kring någon som har jobbat med skötsel i form av liksom träd, alltså jobbat med både fastighetsskötsel och liksom allting kring småmaskiner och fräsar och allt, så hör av er. Jag menar, jag någonstans har ju ägnat sista liksom 18 åren av mitt liv till att hålla på och jobba med just träd och vård och liksom allting runt omkring det. Och jobbat med ganska mycket. Så jag har väl en del. Jag har sett mycket och just jobbat med både flistuggar och stubbfräsar och fyrhjulingar och miniskotare och allt liksom.
Discgolfens egen arborist.
Ja. Så sagt, behöver ni hjälp med att beskära träd så var inte blyga för att hytta till. Jag kommer jättegärna hjälpa er. Mm. Sen så kanske inte det är inte det de behöver just nu, tror jag. Jag tror att de behöver ha lite maskiner.
Gräsklippar.
Ja, men alltså vita banan är ingen lek. Det ska alla veta. Som sagt, jag hoppas ju verkligen att liksom någonstans att det blir att den vita banan kan gå igång, men det är jättemycket jobb med den. Alltså bara att klippa gräset på den. Det är inte som att du är hemma och tuffar din lilla villa gräsklippare liksom. Utan det är ganska stora arealer. Men jag tyckte det lät bra, så det känns som att det är en bra konstellation.
Ja.
Just liksom Simon som tar hand om allt butiksmässigt och skötsel och så. Du kommer typ jobba heltid med det, så som jag har förstått som.
Mm. Ja, men det är ju klockrent. Mm. Rätt man på rätt ställe.
Oh, ja, verkligen. Det är kul faktiskt. Som sagt, jag hoppas på att de får till det och att någonstans att det öppnar typ den 1 april. Och jag hoppas att alla här förstår att vi vill ju ingen någonting ont, och utan det här var kanske någonting vi behövde liksom se. Jag förstår att det har kommit upp lite grejer på, och då behöver vi kanske prata om det. Lite det här tråkiga reportrarna, sportreportrarna.
Lufta grejerna helt enkelt.
Ja. Men jag menar, det är grymt. Ja. Som sagt, jag ser fram emot att få spela Ale Disc Golf Center igen, för det är någonting jag har drömt om så länge.
Vilken disk blir den första du kastar på Ale 2023?
Ja, det beror ju helt och hållet på vilken bana du spelar, skulle jag säga. Om du spelar gul eller vit.
Men tänk om du ska göra det till ett moment att åter på Ale. Nu tar vi favoritdisken.
Alltså jag är ju rätt sugen på att spela vit igen. För det var länge sedan jag spelade vit. Dock så brukar den ju äta upp mig med hull och hår en stund. Det är ju krävande att gå vit, kan man säga. Men det hade ju varit jädrigt kul att få trycka iväg en Hades på ettan. Heiseflippa den och se om man kan få en birdie igen på ettan. Det hade varit nice. Sist så tryckte jag iväg en Heiseflippa Destroyer. Jag har inte riktigt det krutet längre. Så att...
det hinner du jobba upp tills dess. Ja, det är några goda månader. Kör off-season, Ted. Gym, gym, gym.
Nej, men du vet min goa Heidi som jag tryckte iväg i Onsala. Den lilla goa blåa på Heiseflip. Den går rätt långt.
Den är mumma. Mm. Det blir ju klockrent.
Ja, det är kul. Faktiskt. Så att det ser jag nog väldigt mycket framåt. Jag hoppas verkligen att vi kan få till det och att vi kan få se en nystart utav. Och jag tror som sagt att kickstarten, det är nog inga problem. Den ser ut att gå ganska bra som det är just nu.
Det tror jag också.
Den var väl uppe i, sist jag kollade så var den uppe i 103 000 och då är det 32 dagar kvar. Så att...
Det blir en hyfsad gräsklippa i alla fall.
Nej, det blir ju inte det. För att det är ju så här att kickstarten måste ju nås för att den ska gå igenom helt.
Jaha, då blir det ingen gräsklippa alls.
Nej, antingen så når den 300 000 och då...
Eller så når den ingenting.
Eller så når den ingenting, så det är 300 000 eller inget skulle jag säga. Eller 300 000 plus eller ingenting.
Okej, ja, men då blir det ju ett annat scenario. Ja, men då är det antingen gräsklippare
eller
häcksax.
Det är ju typ tyvärr så som Kickstarter funkar.
Är det någon som äger en gammal lie? Som ni har hemma, så kan ni skicka upp den till Ale.
Nej, men alltså så helt seriöst, jag tror inte att det skulle vara några problem att kunna leta runt lite på. Man kanske inte behöver köpa en flång ny gräsklippare heller, utan man kan nog hitta liksom bra begagnat, alternativt lease eller någonting i början. Det går ju att lösa liksom.
Ja, det finns scenarion.
Det gör det. Så att jag menar, jag har hyrt massa grejer, massa småmaskiner och sånt. Det finns massa företag som hyr ut det, så att det går nog att lösa om man vill. Det är ju inte den roligaste scenariot eller det som man drömmer om, tänker jag. Men det går nog att lösa om man skulle vilja. Mm. Hade vi något mer på agendan då, eller?
Vi kan ju bara lufta det här lilla. Att PDGA genomför ju lite regeländringar stundom.
Mm-hmm.
Och inför 23 så har de ju infört en smått kontroversiell regeländring. Kan man tycka.
Mm-hmm.
Men man kan också tycka att det är en rätt självklar regeländring. De har ju, det finns ju de här riktigt mjuka diskarna, elevation-diskarna,
ja,
och Bowfly och de här grejerna.
Mm.
Som är snormjuka diskar som man kan knyckla ihop till en boll, vika. Det finns ju ett litet sätt som vissa kan. Alltså man viker
Bell har
ju
gjort det till exempel. Han viker ihop den och kastar den och så vecklar den ut sig på vägen till korgen liksom.
Ja, men precis. Det är nu mer förbjudet att göra.
Ja, men.
Det har ju varit tillåtet att kasta disken precis hur som helst, bara man kastar den helt enkelt. Men nu får man alltså inte då knyckla ihop den, utan den måste ha sin saucer shape, sin UFO-form liksom. Eller T-fartsform.
Mm-hmm.
Så det är väl en ändring från PDG. Tycker vad man vill om det. Jag knycklar inte upp mina diskar ändå.
Nej. Nej, men det kanske finns jag har de svårt att knyckla ihop mina putters faktiskt. Mina KC-aviarer, de är inte riktigt... Det blir lite sådana här gamla klassiska scener. Du kommer ihåg den från Göta kanal?
Jag tänkte exakt det. Med kanoten. Hörde du grabben, den där är inte... Nej, det kanske heter Borgar.
Ja, grabben... Det är det, jag är ledsen att säga det, men den där modellen är inte ihopfällbar, va? Så jävla katt.
Ja, det är klockan.
Stackars jäkel som håller på att ro omkring där och blir överkörd hela tiden i hela Göta kanal.
Det är ju det som är lite serien eller filmens behållning.
Ja, men slutar det inte också med att han typ drar upp den i vallgraven i Göteborg någonstans och så liksom skickar han ut den och så kommer en bil och kör över kanoten på mitten. Det är väl så han ställer sig och viker ihop den så här för han blir så jävla förbannad.
Nej, men det händer ju lite hela tiden där. Men just den scenen vi snackar om där när de sitter i hamnen där i Göteborg, är det ju någon fiskare eller någon hamnarbetare. Det är ju när han har tröttnat på allting och ska slänga den. Han bara viker ihop den och så säger ju de det.
Mm. Mm. Ja, den är grym i alla fall.
Ja, fint är det.
Spännande.
Där fick ni dagens lilla instick av retrokultur. Det har ju blivit mer eller mindre vanligt.
Standard.
Ja.
Mm.
Var det allt vi hade om discgolf?
Det känns ju lite som att det var det, eller? Var det inte det?
Ja. Ja, men jag tror det.
Men det får nästan räcka så. Så får vi väl hoppas att vi får med oss vårt ankare till nästa vecka.
Ja, precis. Torsken. Vi håller tummarna. Mm. Anders Torsken.
Men ska vi göra så att vi trycker iväg ett litet outro då? Och så...
Iväg med outro-gingen så ska vi se om
vi tar vi och slår ihop den alla julklappen och skickar iväg den till våra lyssnare.
Så fint sagt, absolut.
Så får de den som en liten tredje advent. Det blir ju inte alls det. Vi släpper inte på söndag, vi släpper en försmak. Det blir till en lussekatt liksom.
Adventshelgen.
Ja, så blir det.
Avnjuts bäst med glögg och pepparkakor.
Det blir som en ja, precis. Som en liten smällkaramell in i tredje adventshelgen.
Ja.
Då kör vi, Viktor.
Och då ska vi alltså då tacka lite olika personer.
Ja, vi ska väl leva.
Vi tackar ju då Björn Wennerborg för musiken.
Och sen så får vi tacka dig, Viktor, som har remixat ihop det här. Lilla
ja, tackar mig själv.
Ja, det kan du
vi
göra.
Tackar Oskar Gäster för loggan, grafiken. Mm-hmm. Trevligt av han.
Ja, väldigt.
Vi tackar...
Vet du hur det hela kom till?
Loggan?
Ja, eller liksom att Oskar tog sig tag och Oscar. Gjorde det. Han tröttnade på mitt tappra försök till en riktig skitlugga och sa det här går inte grabbar, jag måste styra upp något bättre. Så då styrde han upp den.
Fan vad snyggt. Ja, men det är vi evigt tacksamma för. Riktigt ja, svårslaget helt enkelt.
Så är det.
Vi tackar våra kompisar på Diskexpress.
Jajamän.
Och vi tackar även Latitude 65. Det kommer mer av den varan. Kanske lite samarbete, vem vet.
Mm. Och vi tackar er, våra Patreons och lyssnare för att ni står ut med oss.
Ja, verkligen.
Varenda vecka.
Tack Ted för denna gången.
Då får ni ha det så trevligt till nästa vecka, våra kära lyssnare.
Ja.
Ha det gött.
Ha det fint. Puss och kram.
Hej då.